طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Vi ska idag prata om någonting jätteviktigt som är fadl i tibä' sunna, dygden av att följa sunna. Vad får man ut av att följa profetens sunna sallallahu alaihi wasallam? De ger störningar. Sätt dem på offline. Vi ska börja med en inledning. Vad är sunna i arabiska språket? Och vad finns det för olika sorters kategorier av sunna? Har ni gått igenom det någon gång? Ni har gjort det?
Vad sunna betyder det?
Nej, vad betyder sunna på arabiska?
En väg.
Väg. As-siratu wat-tariqa. Det kan också betyda tillvägagångssätt. Du säger fulana ala sunnati fulan. Den här personen följer den här personens tillvägagångssätt. Eller han följer hans väg. Det här är den språkliga betydelsen av sunna. Väg och tillvägagångssätt. Men i sharian så betyder sunna att följa det som har kommit från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hans beordringar och de sakerna han har förbjudit. Det omfattar hela religionen. Allt som profeten sa som har kommit med. Vare sig det är obligatoriskt, rekommenderat, eller att hålla sig borta från haram, eller makruh. Det omfattar allt detta. Och sen har det kommit lite andra beskrivningar av sunna. En av dem är den beskrivningen som folket av hadith använder. Då de säger att sunna betyder det som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, det han har gjort, det han har godkänt, eller hur han såg ut, eller hur han var som person. Allt det här omfattar sunna. Och han säger här exempel på vad profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Alla hadithen, innamal a'malu binniyat. Det är qawl, det är någonting han har sagt. Exempel på någonting han har gjort. Anas ibn Malik, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam tyckte om att äta pumpa. Exempel på hur profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde salat. Är exempel på saker han har gjort, eller hur? Hur han gjorde hajj och hur han fastade och så vidare. Exempel på saker han har godkänt. Han såg folk göra vissa saker under hans levnadstid. Han sa inte haram, han sa inte halal. Han sa ingenting. Och det här betyder att det är någonting som är okej. Och det räknas även som sunna. Som till exempel då Khalid ibn Walid radiyallahu anhu satt framför profeten sallam och skulle börja äta ödla. Ni vet ökenödla. Så profeten sallam skulle börja äta och så sa Khalid det ödla. Så tog han bort handen. Och då så slutade Khalid också och sa är det haram? Han sa nej. Men de brukar inte äta det. Det jag kommer ifrån. Alltså i Mekka brukar vi inte äta ödla. Men han sa inte haram eller halal. Han sa bara nej, det är inte haram. Så åt Khalid det. Så det var ingenting han gjorde. Och det var ingenting han sa att ni ska göra. Men det var någonting han godkände, eller hur? Och sen hans beskrivning. Som vi pratade om i förra lektionen. Till exempel att han var medellång. Han hade kolsvart hår. Han hade avlånga ögon och så vidare. Och sen hans karaktär, hur han var som människa. Aisha radiyallahu anha, hon sa att hans karaktär, det var som Koranen. Hon frågade hur var profetens karaktär, alaihi salatu wasalam. Hon sa, kana khuluquhu al-Quran. Hans karaktär var som Koranen. Alltså han praktiserade allt som står i Koranen. Han var ett levande exempel på hur man ska vara. Kommer ni ihåg det här nu? Vad är definitionen av sunna hos folket av hadith? Det är allt som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, gjort, godkänt, eller varit tyst om, hur han såg ut och hur han var i hans karaktär. de här fem sakerna. Okej? Och sen finns det en annan definition av sunna som folket av fiqh använder. Ni kan läsa i vissa fiqh-böcker att de använder ordet sunna. Och då menar de vad som är mustahab eller mandub, vad som är rekommenderat. De säger till exempel, det är sunna att be två raka innan fajr. Eller hur? Det är sunna. Sunna bön, säger man på sig till och med på svenska. Det är sunna att be två raka innan fajr. Och då måste man veta att al-fuqaha, de som är lärda i fiqh, de delar upp allting, alla bestämmelser i fem kategorier. Har ni hört talas om dem? Al-ahkam al-khamsa. De säger att allting i dunya faller in under en av dessa fem kategorier. Antingen är den wajib eller mustahab. Rekommenderad. Sunna kan de också säga. Wajib eller mustahab. Eller så är den haram. Eller så är det makro. Eller så är det mubah. Förstår ni alla de här fem? En gång till. Wajib. Obligatorisk. Som att be fem gånger om dagen. Det är wajib. Mustahab, sunna. Som att be två raka innan fajr. Att fasta på torsdagar och måndagar. Sunna. Okay. Haram, som att äta gris, dricka alkohol. Makruh, som att äta vitlök och gå till moskén. Mubah, som att ta en kall dusch när det är varmt. Mubah betyder tillåtet. Det är inte haram, det är inte halal. Det är ingenting som du får belöning eller straff för. Det är någonting som är tillåtet. Att äta choklad, det är mubah. Att duscha, det är mubah. Att gå och spela fotboll, det är mubah. Okej? Okay? Så när de nämner i fiqh-böcker ibland att si och så är sunna, då menar de att det är vad? Rekommenderat. Som vi sa, att be två raka innan fajr, sunna. Men vad man måste veta här är att om man läser en hadith och när ordet sunna nämns, eller att till exempel sahaba eller tabi'in, de som kommer efter sahaba, de nämner ordet sunna, hur ska vi då tolka ordet sunna? Ska vi tolka det som någonting som är rekommenderat, eller ska vi tolka det som det första vi nämnde? Nej, som det första vi nämnde, att det är profetens hans vägledning, det var saker han gjorde, det han sa och så vidare. Och sunna använder de från förut själv även för att beskriva något som är obligatoriskt. Därför finner vi att de från förut skrev böcker som heter sunna. Ibn Abi Asim, som levde typ 200-300-talet, han skrev en bok som heter sunna. Imam Ahmed, han skrev en bok som heter sunna. Men handlar de om sunna böner eller någonting? De handlar om vad islam är för någonting. Det handlar om att Allah är överskapelsen. Det handlar om att iman går upp och ner. Det handlar om saker som man måste tro på. Förstår ni? Så sunna här betyder profetens vägledning. Vad han trodde och vad han gjorde och vad han sa. Och vad man måste följa. Förstår ni? Så man måste, ibland folk förstår fel. Och de läser att håll fast vid min sunna. Profeten sa sunna, vi kommer läsa hadithen. Han sa håll fast vid min sunna. Betyder det gör de saker som är rekommenderade? Nej, det betyder håll fast vid islam. Den rätta islam. Som vi kommer att beskriva så småningom. Så man måste skilja på. Om du läser en fiqhbok och det står att si och så är sunna, då vet du att det betyder rekommenderat. Men om du läser böcker från förut, och man talar generellt om trosuppfattning och så vidare, då betyder det det som är rätt och den vägen som man måste följa. Sunna har olika två olika uppdelningar kan man säga. Det finns de sunna som är sariha, som är direkt. Profeten s.a.w. har sagt så. Som till exempel profeten s.a.w. han sa innama al-amalu binniyat. Han sa gärningar baseras på ens avsikt. Det är direkt han har sagt så. Och så finns det sunna som är madmuna, som betyder, eller damnia, det betyder vad som omfattas. Och det här kräver lite förklaring. Till exempel, om en sahabi säger någonting, en sahabi, han säger det kommer hända si och så på domedagen, vad säger vi då? Då säger vi det här är också sunna, för han kan aldrig ha kommit på det här själv, utan han måste ha hört det från profeten. Men han säger inte profeten har sagt det, eller hur? Men vi säger indirekt. Man kan säga kallas en sunna som är indirekt. Okej? Okay? Så när sahabi säger någonting, att si och så kommer hända i domedagen, innan domedagen, då vet vi att det här är någonting som han inte kan komma på själv. För det är haram att prata om religionen utan kunskap. Det här måste han ha hört från profeten sallallahu alaihi wasallam. Okej? Okay? Som till exempel Abdullah ibn Mas'ud, han nämnde att innan domedagen så kommer det bli så mycket fitna och bidda att en människa kommer att växa upp i bidda. Och när någon praktiserar sunna, då kommer man att säga till den här människan, du har lämnat sunna. Alltså du har gjort någonting som är bidda. För det sunnan är så främmande i den här tiden. Så när han frågades, när är det här? Då så sa han, när era ulema dör. Och när de som har fiqh i religionen blir få. Och när de som predikar är många, alltså de som bara snackar om islam, de blir många. När era ledare blir många. Och när folk söker kunskap för någonting annat än religionens skull. Och så vidare. Det finns många saker han nämnde. De här sakerna kan han inte ha sagt från sig själv, utan han måste själv ha hört det från profeten sallallahu alaihi wasallam. För det är saker som handlar om det fördolda, eller? Eller om en sahabi säger någonting. Han säger till exempel, si och så är wajib, eller si och så är haram. Och ingen annan sahabi säger någonting annat, säger emot honom. Då vet vi att det här är också någonting som de är överens på. Och det måste också komma från profeten sallallahu alaihi wasallam. Eller om en sahabi säger att den här koranversen sändes ner vid det här tillfället, och på grund av si och så. Då vet vi också att det här är någonting som vi kan tillskriva sunnan. För han kan inte hitta på någonting sånt här själv. Och en till sak som är jätteviktig, det är när en sahabi berättar en hadith och sen förklarar hadithen, då är hans förståelse den bästa förståelsen, eller hur? Vem förstår profeten sunna alaihi wasallam bättre än sahaba? Är det någon? Förstår du och jag profeten sunna bättre än sahaba? Eller hur? Han var där, han hörde hadithen från honom, han såg vad som hände när han sa hadithen, han kunde bättre arabiska än oss. Så vi måste ta hans uttalande först, eller hur? Vi kan inte sätta oss för och säga, men vi förstår bättre. Eller hur? Det är också en viktig princip som man ska följa. Och det är det som vi säger. Följa Koranen och sunnan på vems förståelse? Sahabas förståelse. Eller hur? För alla de säger Koran och sunna, Koran och sunna. Men på vems förståelse? På sahabas förståelse. Och det kommer vi också att bevisa. Inshallah ta'ala. En viktig sak här, när vi pratar om sunna, ni har studerat lite av boken Barbahari, eller hur? Vad är det första saken som han börjar boken med? Vad är det första han säger i boken? Ja? Ett stort, kraftigt uttalande, mäktigt uttalande. Han säger, vet att islam är sunnan och sunnan är islam. Eller hur? Vet att sunnan är islam. Och islam är sunna. Det finns ingen skillnad. Förstår ni? Så när vi ska prata om dygden i att följa sunna, så handlar det egentligen också om att dygden i att följa islam. För det finns ingen skillnad. Du kan inte vara muslim och följa islam om du inte följer sunna. Så vi också kommer att prata om så småningom, inshallah ta'ala. Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, han säger gällande att följa sunna. När man följer sunna så får man baraka i och med att man gör vad som överensstämmer med sharia. Alltså ens liv blir baraka i det som man gör. Ni vet vad baraka betyder. Baraka är välsignelse. Någonting, det blir bra och mycket. Man får Herrens välbehag. Man får högre nivåer Ens hjärta finner frid. Och kroppen finner också frid. Och det gör shaitan arg. Och man följer den raka vägen. Det var några fina saker som Ibn Qudama sa. Och nu ska vi läsa några punkter som betonar och visar hur viktigt det är att följa sunna. Och det här är taget från boken Fadl Itiba' Sunna, som är skriven av Sheikh Mohammed bin Umar ibn Salim Bazmul, en av de lärda idag i Mekka, som har skrivit denna bok. Vi kommer inte läsa allting, för det är ganska mycket, utan vi kommer att förkorta det som Sheikhen säger, inshallah. Han nämner 12 punkter. Vi kommer att nämna de flesta, och vi kommer att förkorta dem. Den första stämra, den första frukten och den första dygden som var förut i att följa sunnan, är att man säkrar sig själv från att falla in i ikhtilaf, i meningsaktskildigheter. Ni vet alla vad ikhtilaf betyder, eller hur? Så där osämja, olika åsikter, eller hur? Ni finner ofta att folk har olika åsikter på ett dåligt sätt, eller hur? De nästan börjar bråka. Om man följer sunnan, så faller man inte in i detta. Allah säger i Koranen: وَأَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Lyd Allah och sänd budet. Undvik tvister och osämja, så att ni inte förlorar ert mod och styrka. Ha tålamod, för sannoliken så är Allah med de tålmodiga. Surat Anfal, vers 46. Här nämner Allah att vi ska lyda Allah och sända budet, som är att hålla fast vid sunnan, eller? Och så säger han: undvik tvister och osämja. Undvik ikhtilaf. Wala tanaza'u. Ha inte olika åsikter. Vad händer då om vi har olika åsikter? Han säger: då kommer ni förlora ert mod och er styrka. Och den här versen är mycket viktig att känna till. För det är precis vad som har hänt idag. Varför har muslimerna förlorat deras styrka? För att de inte följer profeten sunna, för att de är splittrade, de är oense. Om de alla skulle vara förenade på en och samma sak, muslimerna skulle äga hela världen, eller? Men tyvärr. Så man håller fast vid profeten sunna, alaihissalatu wassalam, och lyder Allah och hans sändebud, då är det vägen av räddning. Och man kommer att klara sig undan från denna klandervärda meningsaktskyldighet. Tirmidhi nämner en hadith i Kitab al-Ilm, kapitlet att man ska hålla fast vid sunnan och hålla sig borta från bid'ah. Och Abu Dawud nämner också den här hadithen i kapitlet att hålla fast vid sunnan. Att Al-Ribad ibn Sariya radiyallahu anhu, han sa: profeten sallallahu alaihi wasallam gav oss en predikan. Han gav oss en predikan efter morgonbönen, som fick våra hjärtan att skaka och våra ögon att fyllas med tårar. Och då så sa han: ja Rasulullah, det är som ett avskedstal som du håller. Kan du ge oss något råd? Då så sa han: usikum bittaqullahi wa sami wa ta'a. Jag råder er med Guds fruktan och att lyssna och lyda till era ledare, även om det är en abyssinisk slav som har tagit makten med våld. För den som lever bland er kommer att se mycket ikhtilaf, mycket olika åsikter. Wa iyyakum wa muhtafat al-umur. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak i religionen är en dalala, det är en villfarelse. Och den av er som möter den här tiden, han ska hålla fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin, de khulafa Abu Bakr, Umar och Ali och Osman, som följde den rätta tillvägagångssättet. Håll fast vid den med era hörntänder. Och en liknande hadith i Ibn Majah, så sa profeten sallam: jag har lämnat er al-bayda layluha kanahariha. Jag har lämnat er på någonting klart och tydligt. Det är vitt. Det är lika tydligt att skilja på, alltså rätt och fel, som det är att skilja på dag och natt. Så tydlig är sanningen. Och så sa han: ingen går vilse från den här sanningen, förutom en som är härlig, han är förgjord. Och den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Så håll fast vid det som ni känner till från min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Håll fast vid denna sunna med era hörntänder. Och ni måste lyda era ledare även om det är en abyssinisk slav. Till slutet av hadithen. Så den här hadithen, i den så berättar han flera saker. Och bland de sakerna han berättar är att det kommer bli mycket ikhtilaf. Är det här någonting som har hänt eller är det någonting som fortfarande inte har hänt? Det har hänt, eller? Det har skett mycket ikhtilaf i den här umman. Och vad var hans råd om vi ser denna ikhtilaf? Hur ska vi rädda oss från det? Håll då fast. När ni ser det här, håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Addu alayha bin nawajib. Håll fast vid den här sunnan med era hörntänder. Och de lärde sig, varför sa han hörntänder? Varför sa han inte med handen? För? Det är det starkaste som man kan hålla fast vid. Om du greppar, du kan liksom hålla fast otroligt hårt. Det här är den första dygden av att hålla fast vid sunnan. Att man klarar sig undan all den här ikhtilafen. Och det här är den kriterium som vi ska följa. Vet ni vad kriterium är? Det som man kan väga rätt och fel. Hur ska vi väga vad som är rätt och fel? Om no. Om någon kommer till dig och säger si och så ska du göra, du ska göra si och så. Vad ska du då göra för någonting? Du ska kolla, var det här någonting som profeten Salasem gjorde och han sa här. Baserat på den här hadisen. Eller hur? Alltid, du kommer höra mycket saker. De säger gå och spräng dig själv i luften. Gå ut 40 dagar, fisa bilala. Gör si och så. Då kollar du alltid, var det här någonting som profeten Salasem gjorde. Alaykum bi sunnati. Och sunnet al-khulafa al-rashidin. Var det någonting som al-khulafa al-rashidin har gjort? Så kollar du, nej men det är ingen av dem som har gjort det. Då ska inte jag göra det. Förstår ni? Så lätt är det. Det är det kriteriumet som man använder för att skilja på rätt och fel. Och varför sa han också här, skulle det inte räcka om han sa håll fast vid min sunna? Varför sa han, varför la han till och sunnan av al-khulafa al-rashidin? För han visste att de skulle följa hans sunna, eller hur? De skulle implementera hans sunna. Och den här principen finner vi i islam, att Allah har beordrat oss att följa sahaba. Det är ingenting som man har fritt val till, eller Allah har beordrat muslimerna i Koranen att följa sahaba. Känner ni till någon vers? Ja. Allah säger i surat al-Nisa: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا." Att den som motsätter sig profeten sa sallam, efter det att han har fått de klara och tydliga bevisen, han går emot honom och följer en annan väg än de troendes väg, kommer vi att lämna på den vägen han har valt. Och han kommer att gå till helvetet och vilken ond destination. Så här finner vi att Allah nämner att det som går emot profetens vägledning, alaihi salatu wasalam, och väljer en annan väg än de troendes väg. Vilka var de troende när Allah sände ner Koranen? Var sahaba, eller hur? Det som väljer en annan väg än sahabas väg, var går han någonstans? Till helvetet. Så det finner den här versen att det är obligatoriskt att hålla fast vid det som sahaba var på. Eller hur? Och det finns också andra verser och hadither som tyder på att man måste följa sahaba. För de förstod islam bättre än oss. Det är det som är så viktigt. Vi går vidare till nästa punkt. Den andra dygden i att följa sunna är att man klarar sig undan splittring. Man klarar sig undan splittring eller furqa. att det ska bli sekter och så vidare. Man ska falla in i en sekt som går vilse. För vi pratar om det första, man kan ha olika åsikter, eller hur? Men de här olika åsikterna kanske inte leder till splittring och olika grupper. Men ibland har de gjort det också, eller hur? Vi finner att det finns tyvärr många olika grupper i den muslimska umman. Profeten Alisatussalam, han har berättat och han sa att sannoliken så splittrades Bani Israel i 71 sekter. Och den här umman kommer att splittras i 72 sekter. Och de går alla till elden förutom en, och det är al-jama'a. De som håller fast vid sanningen.
Jag
ska nämna den här. I Tirmidhi så nämns det från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum att profeten alaihissalam han sa: det kommer komma en tid på folket, till min umma, där de kommer att följa Bani Israel stegvis, stegvis. Alltså de kommer göra allt som de gjorde. Och Bani Israel splittrades i 72 sekter. Och min umma kommer att splittras i 73 sekter. De går alla till elden förutom en. Och då sa han: ja Rasulullah, vilken är denna sekt? Då sa han: man alayhi wa ashabi. De som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Och så nämner de också liknande hadiser. Så här finner vi från profeten sallallahu alaihi wasallam, som inte talar från egna begär, utan det han säger är uppenbarelse. Han sa att muslimerna kommer splittras i 73 sekter. Och det har hänt att muslimerna har splittrats, eller hur? Och han nämner här att de som blir räddade är en grupp. Och därför så kallas den här gruppen för den räddade sekten. Al-firqatu najiha. Den sekten som räddas från elden. Så vi finner här att bid'a splittrar muslimerna. Och därför så säger Ibn Taymiyyah: al-bid'atu maqrunatun bil-furqa kama anna sunna maqrunatun bil-jama'a. Mycket fint uttalande. Han nämner att när man nämner bid'a så nämns det alltid tillsammans med splittring. De har någonting ihop. Splittring och bid'a har någonting ihop. Därför så kallar man folket av bid'a för ahlil bid'ati wal-furqa. Ahlil furqa. De som har splittrat sig. Medan när man nämner sunna så nämns det alltid tillsammans med al-jama'a, med att vara enade tillsammans. Ja. Så vi finner i den här hadithen att det som profeten sallallahu alaihi har berättat har hänt. Vi finner att det har blivit många sekter. Det har kommit khawarij, jahmiya, qadariya, mu'tazila, rafida, ikhwan, tabligh och så vidare. Många ash'ari, många sekter har kommit. Precis som han berättade sallallahu alaihi wasallam. Och att de alla är vilse förutom en. Men han nämner här också att man ska inte försöka specifiera och säga 73 sekter, det betyder den. Alla vet bäst vilka som menas, exakt vilka och så vidare. För att det finns vissa sekter som kanske faller in under andra, som har splittats till ännu mer sekter och så vidare. Allah alam. Men det är alla som inte följer profetens sunna, hans vägledning, som inte tillhör al-jama'a, som tillhör någon annan slags sekt och så vidare, faller in under dessa 72 vilseledda sekter. Och här är en till viktig sak som vi måste nämna. Många misstolkar den här hadisen. När profeten sallallahu alaihi wasallam sa att alla går till elden förutom en. Det betyder inte att alla, varenda specifik människa, kommer att gå till elden. Utan det här kallas för nusus al-wa'id. De texter som skrämmer. Profeten sallallahu alaihi wasallam använde, eller han sa sånt här, och det skrämmer folk. För att inte bara och tillhöra de här sekterna, att det är något farligt. Men vi vet som våran aqida att Allah kan förlåta alla synder, eller hur? Allah kan förlåta vem han vill, men han förlåter inte den som dör när han har gjort kyrk. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah förlåter inte den som gör shirk, alltså när han dör, men han förlåter vem han vill, alla synder förutom det. Han kan förlåta vem han vill, de synderna som är mindre än shirk. Så Allah kan förlåta en människa som har tillhört de här sekterna på domedagen. Okay? Kanske han inte visste, kanske han hade någon ursäkt och så vidare. Men vi säger generellt, profeten sa sallam, han sa dem i elden. Och sen varje enskild människa, det är upp till Allah. Vi säger inte att han är i elden, det är förbjudet. Men vi säger bara, profeten sa sallam, han sa att de är i elden. Och det räcker för oss. För att vi ska bli tillräckligt rädda för att tillhöra någon sekt som inte är den rätta och vägledda sekten. Al-Ajurri, som dog 360 hijra, han nämner, han berättar om de här hadiserna, han sa: فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة ناجها باتباع الكتاب باتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Att den troende som har akel, som har någon slags intellekt, han strävar efter att följa den här räddade sekten. Att följa Allahs bok och hans profet sunna sallallahu alaihi wasallam, och följa as-sahabas sunna rahimahumullah, och följa at-tabi'in och de som har följt dem efter dem, som de stora imamerna, de som vi vet att de var på rätt vägledning, som Sufyan al-Thawri och al-Awza'i och Malik ibn Anas och Shafi'i och Ahmed ibn Hanbal och andra, och Abi Ubaid al-Qasim ibn Salam, och de som följde deras vägledare, deras vägledning från de lärda. Så det som de tyckte var fel tycker vi också är fel, och det som de tyckte var rätt tycker vi också är rätt. Och vi struntar i allting annat, alltså vi accepterar inte någonting som de inte har gjort. För det finns inget nytt i religionen, eller hur? Kan vi komma med någonting nytt idag? Det som räcker för dem räcker för oss, eller? Så vi finner här hur viktigt det är att hålla fast vid sunnan. Att det är en väg som leder till paradiset. Och att skilja sig från sunnan är mycket farligt. Det kan till och med leda till elden. Och vi finner också här att bid'a splittrar, medan sunna förenar muslimerna. Och här kommer en jätteviktig fråga. Hur kan vi förena muslimerna idag? Det är många som pratar om att förena muslimerna, eller? De måste förenas. Är det bara sådär förenas och sen på hur som helst? Eller? Men hur ska vi förenas?
Vi ska förenas på i förståelse av salaf. Vi ska gå tillbaka till boken och sanden och i deras förståelse.
Ja. Vi ska förena oss på sanningen.
Ja.
Det är så enkelt till. Och vi ska förkasta allting som är falskt. Vi ska bara hålla fast vid sanningen. Som Allah säger: وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Håll alla hoppa fast vid Allahs rep. Allah sa inte: var tillsammans bara. Håll alla ihop. Utan han nämnde också vid Allahs rep. Och tafsir på Allahs rep, det är Allahs bok, Koranen, som också omfattar sunnan. Så vi ska förenas på Koranen och sunnan. Och det enda sättet som muslimerna kommer att kunna komma överens, det är om vi gör det. Och vi finner också en annan fin sak här med att, när han nämnde att sunnan förenar. De lärda säger att vart du än åker och vilket land du än åker till och du hittar folk som följer sunna, så finner du att de alla är på exakt samma sak. Du läser en bok som är skriven för 1000 år sedan och en bok som är skriven idag av någon som följer sunna, du finner att det är samma sak i boken. Men om du läser Ahlul Bidahs böcker, de lever samtidigt och i samma stad, och det är som två helt olika böcker, och de kanske säger till varandra att de är kuffar till och med. De säger: du är kafir och du är kafir. Och det står helt olika saker. De kanske tillhör samma sekt också. Men Ahl Sunna, vart de än är och vilken tid de befinner sig i, så finner du att deras menhaj, deras tillvägagångssätt är ett och samma. Och det är, wallahi, det är så sant. Du kan åka till en moské i Indonesien och träffa de som följer sunnan. Det är som att du har känt dem i hela livet. Och ni är på exakt samma sak. Du åker till Algeriet, Marocko, Sydafrika, vart är ni? Ni finner att det är exakt samma sak. Ni är på idag, era hjärtan är förenade, som Imam Ahmed var på, Al-Shafi'i var på, som Sahaba var på. Det bevisar att det som de följer är sanningen. Att följa sunna är det som är sant. Eller hur? Det är ett bevis på att det är sant. som profeten Ali han sa, min umma kommer inte att förenas på balala. Min umma kommer inte att förenas på villfarelse. Vilket betyder att de kan förenas på att vara på sanningen. Men det som är falskt splittrar. Den tredje dygden i att följa sunnan är att när vi följer sunnan så blir man vägledd och man säkrar sig själv från att gå vilse. Man finner vägledning och man garanterar sig själv och säkrar sig själv från att gå vilse. Bi'idhnillah. Abu Huraira berättar att Allah sände bud, alaihissalam, han sa: inni taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Jag har lämnat två saker efter mig. Om ni håller fast vid dem så kommer ni aldrig att gå vilse. Min bok, Allahs bok, och min sunna. Och de kommer att vara tillsammans tills det att jag kommer till al-hawd. Jag kommer till poolen på domedagen. Och han sa också i hans avskedstal i Mekka: folk, jag har lämnat efter mig det som ni, om ni håller fast vid, ni kommer aldrig att gå vilse, Allahs bok och er profet sunna. Och det finns liknande hadithen som alla tyder på samma sak. Så vi finner här, han sa: jag har lämnat två saker efter mig. Om ni håller fast vid dem så kommer ni aldrig att gå vilse. Och vilka är de här två sakerna? Allahs bok och profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Taib, om man inte håller fast vid dem, vad händer då? Man förstår motsatsen av hadithen. Vad händer då? Ja, du går vilse. Han säger du går inte vilse om du håller fast. Okej, om du inte håller fast, du går vilse. Och vi finner också i hadithen att den som håller fast vid Koranen och sunnan kommer att, de kommer att leda honom. Koranen och sunnan kommer leda honom genom det här livet och till nästa liv, där han kommer att få dricka från profetens haud på domedagen. Ni vet vad profetens haud är för någonting på domedagen?
No.
Hans damm. Han kommer ha en damm där vars vatten kommer från Al-Kausar, från paradiset, som är vitare än
mjölk,
sötare än honung, luktar bättre än misk och kallare än snö, sades det också i vissa hadithet. Den som dricker från den kommer aldrig igen att bli törstig. Och ni vet alla att man är mycket törstig på domedagen. Varför? Varför sätter man? Nej, solen är nära. Solen kommer nära. Och den är lång, 50 000 år. Så det är mycket varmt på den dagen. Därför när alla frågar kristna: vad är det ni vill ha för någonting? Det första de säger: vi vill ha vatten. Och sen kommer de att dra och kasta sig i helvetet. De får ingen vatten. De kommer att kasta sig i helvetet. Och där får de kokande vatten att dricka. Så att hålla fast vid sunna är räddning. Det är en slags räddning från att gå vilse. Och därför så sades det från Salaf: el-i'tisamu bis-sunna najah. Att hålla fast vid sunna är räddning. Och det nämndes från Imam Malik att han sa att sunnan, den är som Noah, profeten Noahs ark. Den som går på arken blir räddad. Och den som stannar kvar går under, eller han drunknar. Förstår ni? Eller hur? Det var på när profeten Noah, när han kom. Han sa: irkab, kom på båten så kommer ni bli räddade. Den som gick på båten, han var muslim och blev räddad. Och då så stannade kvar och var kuffar. Vad hände med dem? De drunknade. Alla dränkte dem. Så samma sak gäller med sunnan. Om du håller fast vid sunnan så kommer du bli räddad. Om du lämnar sunnan så kommer du att gå under. Precis som de som lämnade Noahs ark, alaihissalam. Vi tar en punkt till så tar vi paus. Ganska kort punkt. Den fjärde punkten och den fjärde nyttan i att följa sunnan är att om man följer sunnan så faller man in under att tillskriva sig profeten sallallahu alaihi wasallam. Och vi ska förklara det. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: men ragiban sunnati falaysa minni. Den som lämnar min sunna, han är inte från mig. Den som lämnar min sunna, han är inte från mig. Tayyib, och vad är motsatsen? Den som följer hans sunna, han är från honom. Han kan tillskriva sig att han är med profetens sallam. Och profetens sallam är fri från den som inte följer hans sunna. Och ni känner till den här hadithen? När han sa det här, har ni hört den? Anas ibn Malik, han berättar, och hadithen visar Bukhari muslim, en mycket känd hadith, att tre personer kom till profetens fruar, alaihissalam, och de frågade om hur profeten brukade dyrka Allah, sallallahu alaihi wasallam. Så de berättade, och när de fick höra så tyckte de att det är inte så mycket. Och tänkte istället att om Allah har förlåtit honom, och han gör så här lite, eller han gör inte så mycket, då måste vi göra ännu mer för att vi också ska bli förlåtna. Och då så sa en av de här männen, jag kommer att be hela natten i resten av mitt liv. Jag kommer aldrig sova på natten. Och den andra sa, jag kommer att fasta varenda dag i mitt liv. Och den tredje han sa, jag kommer aldrig att gifta mig med kvinnor. Jag kommer att leva i celibat och bara dyrka Allah hela livet. Och när profeten sa och sen fick höra det här, så sa han till de här männen, är det ni som har sagt si och så? Och så sa han, vid Allah så är jag den som fruktar Allah mest och den som känner till Allah mest. Men jag fastar vissa dagar och jag bryter fastan andra dagar. Jag sover en del av natten och jag ber en del av natten. Och jag gifter mig med kvinnor, och den som håller sig borta från min sunna, han är inte från mig. Så här finner vi att den som lämnar sunnan är inte från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och att lämna sunnan kan vara i två olika nivåer. Den ena är värre än den andra. Den ena är en synd och den andra kan vara kufr. Den som lämnar sunnan, han gör i'rad, han vänder sig bort från den helt och hållet och förnekar den. Och kanske till och med gör narr av den och ser den som något dåligt och litet. Den här personen, han har begått kufr. Det är inte från islam. Om man vänder sig bort från islam och man gör narr av islam och typ förnekar det, då är det här någonting som är kufr. Men om man lämnar sunnan på grund av lathet, fast man vet att man har gjort fel, om man vet att det här är sunna, då är det någonting som är inte är bra. Om man har lämnat någonting som är wajib, då får man synd på sig. Om man har lämnat någonting som är sunna, då har man lämnat det som är bättre. Okej? Men de nämner också här att man ska inte lämna sunna, det som är rekommenderat, helt och hållet. Då blir det också dåligt. Okej? Imam Ahmed, han frågades om en man som lämnar salat al-witr. Ni vet vad salat al-witr är för något? En eller tre eller fem raka man gör innan fajr, mellan isha och fajr. Om ni är bättre i ramadan så vet ni att det är det som imamen avslutar med. De här tre raka. Det är witr. Okej? De kan bes på olika sätt. Imam Ahmed, rahimahullah, frågades om en man som lämnar witr. Alltså han ber aldrig witr. Och Imam Ahmed, han tyckte att witr var någonting rekommenderat. Han sa, den som aldrig ber witr, det här är en man som är fasik. Han är en syndare. Alltså han är en syndare. Och hans vittnesmål accepteras inte i en islamisk domstol. Och han har lämnat sunnan. Så det är skillnad på här. Det är inte alltså personen, det beror ingen kuffer eller något sånt. Men det är något mycket dåligt att man aldrig gör den här sunnan. Förstår ni? Man ständigt, liksom konstant håller sig borta från den. Du ber aldrig witr hela ditt liv. Det är de här människorna som har nämnt, alla de fyra imamerna, Shafi'i, Malik, och Abu Hanifa och Ahmed, de sa alla samma sak. Personen, hans vittnesmål accepteras inte. Han är en dålig människa. Om han aldrig ber. Men om man ber witr för det mesta, och ibland kanske inte ber witr, man kanske inte orkar, då faller man inte in under den här, vad kan man säga, det här att man klandras liksom. Därför tyckte vissa av sällan som är Ahmed om, de tyckte om att om du hör en hadith och memorerar en hadith, agera på den åtminstone en gång, så att du kan kallas för att du har gjort den här sunnan. Du tillskriver dig den här sunnan, och du kommer inte vara någon som har hört en sunna och sen aldrig agerat på den. Utan gör den åtminstone en gång. Men självklart vad gäller som salatul witr, två raka innan fajr och så vidare. Är det, det är något som man inshallah ska göra. Och det är något dåligt att inte göra det. Och här tar vi en liten paus inshallah. En bensträcker. Allah alaikum.